Det känns som att det är länge sedan en film har delat publiken så mycket som filmen Emilia Pérez har gjort de senaste veckorna. Filmen som är regisserad av fransmannen Jacques Audiard har i huvudrollerna Zoe Saldana, Carla Sofia Gascón och Selena Gomez. Och den handlar om juristen Rita Mora Castro som ska hjälpa en kartellboss att genomgå en könskorrigering och bli Emilia Pérez. Filmen är musikal och har hyllats av kritiker. Den vann bästa musikal eller komedi på Golden Globes och flera andra priser. Men många, speciellt yngre tittare, har totalsågat filmen på grund av flera orsaker som vi kommer återkomma till under den här panelens gång. Jag heter Simon Karlsson och i kritikerpanelen den här gången har jag äran att presentera Silja Sahlgren Fordstad som har recenserat filmen för Svenska Yles räkning och Martina Moniz Mellberg som har recenserat den i Huvudstadsbladet. Och bägge recensionerna finns på nätet. Martinas är publicerad på hbl.fi den 9 januari och Siljas på svenska.yle.fi den 10 januari. Och jag vill börja med att vi reder ut lite vad det här är för slags film. Silja och Martina, kan ni kort förklara om det här är en vanlig film eller en konstig film?
Jag vet inte om jag köper indelningen vanlig konstig, men jag skulle säga att ja, det är en, på många sätt är det en kanske lite annorlunda film än vad vi för det mesta ser. Men skulle jag säga att det är massor av filmer igen.
Ja, jag kan hålla helt med om det här. Jag tyckte Martina, du tog i din recension bra fasta på det där. Att här finns ju styrkor och svagheter, men vi har åtminstone inte sett det här förut. För det är nog den känslan man har, att det här har vi inte sett förut.
Mm. Som jag sa där inledningsvis så delar den här filmen publiken och kritiker, och den har fått kritik delvis från Mexiko där man klagar på hur den porträtterar landet Mexiko och att det är brist på mexikaner som spelar i filmen och att regissören Audiard aldrig har varit i Mexiko. Och liknande kritik får filmen från sexuella och könsminoriteter som kritiserar hur transpersoner porträtteras i filmen. Kritiken har varit speciellt högljudd alltså bland unga amerikaner och mexikaner. Martina, du skriver i din recension att man skakar på huvudet ibland. Varför skakar man på huvudet ibland?
Jo, nej, men därför för att jag skulle säga att det här är en film som inte är så kanske intresserad av realism. De porträtteringar den gör är helt med på att de är rätt bristfälliga, vilket gör att emellanåt så sitter man och är lite sådär att det här är ju nog en väldigt sådär förenklad bild av saker, eller en snäv bild, eller en gammaldags bild av saker. Men jag tycker liksom inte att det gör att den förtjänar att sågas vid fotknölarna.
Nej, det kan vi ju konstatera eftersom du gav den betyget 4 av 5.
Det gjorde jag. Det gjorde jag, och det är väl det jag ska stå för här i panelen.
Silja, du lyfter upp din recension att du stundvis känner dig emotionellt förvirrad för att du upplevde att man måste förbise saker som karaktärerna har gjort tidigare. Det är också någonting som kan skapa förvirring. Och skakningar på huvudet när man ser den här.
För att inte förvirra den som lyssnar nu, så kan vi göra klart åtminstone att jag skulle inte ha gett den 4 stjärnor. För mig skulle det ha varit sådär 2. För att för mig, ibland kan förvirring vara just det här att man blir charmerad av att det är någonting man inte har sett förut. För min del så var förvirringen i det här fallet just det att jag inte kunde riktigt emotionellt orientera mig. Vem ska jag sympatisera med? Varför ska jag känna någonting för det här? För att jag kände ingenting för den. Och då ska vi ju säga att jag älskar musikalen, så det har inte med det att göra. Och jag tycker om musikbiten.
Och jag och min sida tycker inte alls om musikaler. Men jag kände att sådär, jag var liksom helt bekväm med att inte sympatisera med en enda karaktär i den här filmen. Förutom såklart som du också Silja är inne på, det finns alltså en del bikaraktärer. Utan att spoila för mycket så tar den då upp det faktum att en massa människor försvinner i Mexiko. Och de här människorna som blir kvar, alltså för det mesta mödrar till söner som har försvunnit. Alltså där finns det ju definitivt liksom karaktärer man sympatiserar med. Men de här huvudkaraktärerna tycker jag inte är särskilt sympatiska. Och jag ser inte att det är meningen att de ska vara det heller.
Nej, och jag menar det finns ju massor med filmer där huvudkaraktärerna inte är det. Jag menar, man älskar maffiafilmer och allt möjligt sånt här där hela premissen är den. Alltså, this is not the good guys. Mm. Att mitt problem var inte det, utan problemet var på något sätt det att jag måste åtminstone förstå de här rollkaraktärerna och på något sätt emotionellt investera någonting i varför de agerar som de som de gör helt enkelt. Och det gör jag inte i den här filmen. Jag tänkte när du, Martina, tidigare sa just att den är inte realistisk. Jag tyckte igen att den hade kanske för mycket realism. Att den skulle ha fått vara ännu mer utflippad då i så fall för att jag ska köpa den premissen. Att till exempel huvudkaraktären Rita tycker jag hela tiden spelar på en så här ganska realistisk med realistiska noter så att säga. Och kanske lite bryter mot de här mer utflippade sekvenserna.
Men som musikal, alltså är det meningen att som en seriös musikal? Vi har sett mycket kritik som anser att det känns som liksom att det inte är tillräckligt fint eller någonting på det sättet.
Jag skulle kanske säga, och det som jag skriver också, det här är inte en, jag skulle inte kalla den här filmen en musikal, eller det är åtminstone inte en renodlad musikal, utan det som jag tänker att den gör är att den försöker, vilket har blivit nog vanligare annars också, om man tänker på Joker 2 till exempel, som ju också har liksom är någon slags lite sådär semi-musikal men ändå inte. Så även här är det liksom kanske man har velat få in, man har velat göra någon slags hybrid, kanske hybridfilm, som just så här, det är liksom, det är musikal och det är lite telenovela och det är lite avsnitt av Narcos och det är lite familjedrama och det är liksom, det är alltihopa och kanske det är de då som kritiserar, eller de som inte har tyckte om den här filmen kanske då känner att sådär, det är liksom inte tillräckligt bra i något läger. Medan jag kanske i sig uppskattar bara att det är ganska sådär, jag uppskattar liksom egentligen det kaotiska.
Jag igen kan bli irriterad på den kritik som handlar om det att men det fanns ju inte en enda låt att tralla på efteråt liksom, att det är kategoriseringen av en musikal. För det tycker jag absolut inte att det behöver. Jag tycker om de här musiknumren. Jag tyckte ju då om musiknumren också i Joker 2. Att jag liksom gillar det här när en låttext på riktigt betyder någonting och fyller en funktion i berättelsen. Det är inte bara ett kiva avbrott i handlingen så att säga i övrigt.
En relaterad fråga men som inte handlar nödvändigtvis direkt nu om Emilia Pérez, men jag tänker nu att när du ändå öppet nu är en musikalfilms älskare, har du njutit den senaste tiden? För det känns ju som att det är lite trendigt nu att göra filmer som inte kanske nödvändigtvis baserar sig på musikaler till musikaler. Som du sa, Joker 2, det har kommit Wicked, det kom en Mean Girls musikal förra året.
Nej, det kan jag inte säga att jag har njutit av det. Med Joker så som sagt så tyckte jag musiknumren är det enda som är bra i filmen. Och de är ju så att säga på något sätt insprängda i helheten. Och här hade jag lite samma känsla i Emilia Pérez emellanåt. Att de här musiknumren, emellanåt glömde man nästan att jo, men här var det musikelementet. För det gick långa, långa sekvenser utan att det sjöngs emellanåt. Och då blir det lite så här som att jag menar att var landar vi? Så att det är inte sådär att jag per definition efterlyser mera musikaler. Men när en musikal fungerar så är det en genre jag tycker jättemycket om.
Martina, vad har du valt att lyfta upp ur Siljas recension?
Jag tänkte, när jag läste Siljas recension så tänkte jag igen, vilket jag har insett att det kanske rätt ofta är så när jag och Silja har recenserat samma film, att vi egentligen ganska långt är överens både om filmens kanske sådär starka sidor och också dess brister, men så landar vi liksom på något sätt på olika platser känslomässigt, eller kanske vi har olika ändå syn på det estetiska eller så. För att vi, och det tycker jag är fint att man märker där att sådär, kritiken, liksom kritikens subjektiva sida, att sådär, man är ändå bara där i salongen med sig själv och man har sin syn på det hela. Men det som jag nu tänkte, eller det som jag tänkte att jag gärna skulle prata lite extra mycket om är att du, Silja, i din recension i avslutningen så tar du upp just det här att Emilia Pérez och också Anora att de har liksom blivit väldigt, väldigt hyllade. De här filmerna har fått mycket, mycket priser. Men det du undrar är att sådär, är det kanske lite ett uttryck för liksom någon sån här vit, privilegierad cis-världsvilja att visa att sådär, se hur mycket mångfald vi har nu eller se vad modiga vi är eller så. Och det där skulle jag gärna att vi pratar lite mera om. Därför för att jag håller liksom definitivt med om den där just det där liksom med den här, hur den har hyllats, alltså de här priserna den har fått och också just, jag tycker överlag att så här, om en film kallas modig så vill jag liksom hänga mig själv, för det tycker jag liksom nästan alltid är sådär bara liksom urk, för att ofta är det där modiga, det är inte modigt, det är liksom bara en annan sida av världen till exempel. Att den här, att just en film som Emilia Pérez tror jag liksom kan definitivt den kan passa för människor som vill så där kanske så här, det är så här virtue signaling, eller man vill visa liksom just att man är jätte woke eller man är jätte så där öppen för saker. Och det tycker jag liksom är ganska sådär ointressant. Men sen tänker jag å andra sidan att sådär, representation betyder någonting. Och representation betyder också någonting även när den inte är perfekt. Och jag tänker ju att sådär, jag hoppas att världen skulle liksom gå så mycket framåt att om, inte vet jag, om några år eller om 10 år eller jag vet inte hur länge, så ska man liksom titta på den här filmen och vara sådär, oh, gud liksom, hur har den här filmen gjort? Den här filmen är ju helt jättegammaldags och underlig och så, men jag ser liksom inte att vi är där ännu. Och då tänker jag så här, jag hör också till queer communityt och jag såg på den här filmen och tänkte så här, ja, den har liksom en massa brister och Audiard som har gjort den, han är liksom, han menar väl, men han är liksom 100% en boomer. Och det märks liksom i, han har liksom en jätte så här, på något sätt, en ganska så här, förlegad idé nog om kön, om trans och så här, och liksom skiner igenom den här filmen. Men jag är liksom ändå bara jätteglad att han så där, jag är glad att den här filmen finns. Det står jag för.
Alltså jag har sett många sådana då som är kritiska till den här filmen som har jämfört den redan nu med två filmer från ändå närhistorien som har fått priser. Nej, men så långt, de är för unga för Mrs. Doubtfire. Okay. Nej, men Crash från 2004 och Green Book från 2010-talet. Jag minns inte exakt vilket år det var. Som liksom fick pris och på något sätt hyllades som så här socialt medvetna filmer, men som ganska snabbt började sågas totalt som missrepresentationer. Men i och med att det här är en film som inte bara är någon slags drama om världen, utan det finns en massa som är så här konstigt här som den som går och ser på den här filmen får uppleva. Kan den överleva en sån här stämpel i framtiden?
Alltså jag tycker att problemet är om man just börjar hylla den här filmen för att den är modig och nyskapande och är ett liksom jätte på något sätt sådär realistiskt porträtt av en transperson. Den är ingenting av det. Alltså det är liksom inte det jag heller har tyckt om med den här filmen. Utan jag tycker liksom, jag tycker de spelar skitbra. Jag tycker att musiken fungerar, de dansnumren fungerar. Jag tycker det är snyggt gjort. Jag var underhållen. Jag tycker för mig, jag kunde hitta i den liksom ändå rätt intressanta ansatser till tankar om vad det förflutna gör med oss och hur vi ska förhålla oss till vem är vi och vad är identitet. Jag tycker att allt det här finns i den här filmen. Och det tänker jag att jag tror att den kan liksom, det kan liksom överleva. Sen just om vi börjar hylla den här filmen, som just med Crash till exempel, där man liksom uttryckligen var sådär att åh, vilket fint porträtt av liksom strukturell rasism i USA. Nej, det är den inte. Mm. Och den här filmen är inte heller ett modigt porträtt av en transperson. Det är liksom inte det den är.
Jag tycker det är intressant när du i början just talar om det här hur vi kan se samma film och sen kan vi ändå landa i olika saker. För det, när jag får frågan snart att vad jag tagit fasta på i Martinas text, så är det just det här, just att vad det förflutna gör med nuet och det här med identitet, vad det egentligen är och sånt här. Det tyckte jag att var intressant, för det är också de tankefröna som jag tyckte att filmen i sig föder. Sen hade jag problem med att jag förstår inte vad är det han vill säga. Mm. Alltså vad, det är samma sak med Anora, att vad är det man, det är jag håller helt med, jag älskar musiken, jag tycker det är väl spelat, allt det här, men jag blir så irriterad för att jag inte förstår vad är budskapet. Jag tänkte fortfarande när man talar om, när du sa själv att du är en del av det här queer-världen och jag inte är det, så jag märker att jag är ju liksom sådär hela tiden rädd att jag ska göra fel, och därför hade jag, tror också med den här filmen, så var jag sådär i början så att är det nu bara jag som tycker att nu är den här skildringen av den här transvärlden jätte weird. Och jag tror att det är just en sån sak som drabbar världen, att man tycker att jo, men här skildras ju det här och det räcker för att det ska vara just som du säger modigt och viktigt och så här. Sen tror jag en annan sak är språket. En amerikansk publik tycker så att wow, här får vi en film som är något annat än liksom det standard Hollywood. Så då blir det liksom genast finare på något sätt, och det är en fransk regissör. Liksom, åh, då är det lite seriöst. Att det är väldigt sådana här ytliga saker som man hänger upp det på. Och jag måste ju säga att jag blev sen nästan lite förvirrad just i och med att jag gick in och tittade på jättemycket just vad man har skrivit i olika forum och transvloggare och så här som har sett filmen och diskuterade ur sin synvinkel. Till slut blev jag så förvirrad att jag tänkte att men nu kan jag inte hålla reda på mer. Vad var det jag såg i den? Så jag var så den en gång till. För att säga att ändrar jag nu på något sätt åsikt? Och det gör jag inte alls. Jag märkte att efter andra tittningen var det exakt samma saker. Och nu skillnaden som är så ljuvligt när man kan se film flera gånger är det att nu visste jag att var måste jag vara extra fokuserad för att haka på. För att första gången jag såg den så blev det för mig rent av oklart det här att är det så att huvudkaraktären då vill göra en könskorrigering för att hen vill byta liv eller för att hen vill byta kön. Och det replikskiftet till och med finns i filmen, att vill du byta liv eller vill du byta kön? Och då svarar hen, är det någon skillnad? Och jag tror att där är det just att det finns sådana här, så att säga, tveäggade saker som sägs och som görs och hur det görs, som gör att det är förvirrande att riktigt landa i att säga det här på riktigt åt en publik som har dålig koll på vad det innebär, som kanske inte tänker på att en transition är något annat än liksom det här könsingreppet. Det är ju så mycket annat det handlar om. Och i och med att filmen så mycket handlar om att den här kartelledaren måste byta identitet för att komma undan det där våldet, så är det just det här att är det här könskorrigeringen en metod för att komma bort från något annat. Och det understryks just i det här mötet mellan juristen och kirurgen, där kirurgen säger att jag kan ju inte ändra, människan är vad människan är. Att kön är en sak, men du kommer inte undan dig själv. Och där tycker jag att det finns många intressanta saker, men det blir väldigt diffust ur en sån här transdiskussion, att vad man menar.
Den här filmen är baserad på ett operalibretto som Audiard själv har skrivit, som i sin tur är baserad på en bok. Så i boken så verkar det vara liksom bara ett sätt att komma undan. Medan i den här filmen, det som då Audiard har gjort om och tydligen väldigt mycket tillsammans med Carla Sofia Gascon som spelar den här huvudrollen. Att i filmen tycker jag ju ändå att de försöker verkligen, verkligen plantera att det är inte ett sätt att komma undan, utan den här känslan av att leva i fel kropp, den har funnits där redan tidigare. Transitionen är en sak och den är för att leva liksom det riktiga jaget eller det riktiga livet. Och sen är sättet att kunna leva sitt riktiga jag, det kräver också att hon lämnar den här kartellvärlden. Jag tycker egentligen att en av de intressantare aspekterna med den här filmen är just att fundera kring att sådär, var går just gränsen mellan kanske ett självförverkligande och en självcentrering till exempel, eller liksom vad är att försöka sona för sitt förflutna.
Och därför har jag så svårt, och det är kanske just det här när man diskuterat vad är det man vill säga, så har jag svårt med den här bilden som också rent visuellt finns där Emilia Pérez så att säga blir en slags messiasgestalt. Och det har jag liksom också svårt för, det här att det finns de här kvinnorna i kören som talar om hur hon har förändrat deras liv. Och det förstår man ju. Det förstår man i filmens lopp vilken inverkan hon har sen i det här sitt försök att sona saker som har blivit fel. Men samtidigt blir det väldigt underligt att höja den här forna mördaren till en slags messiasgestalt. Att den, det har jag också svårt att få ihop i mitt huvud. Att va?
Zoe Saldana är känd genom filmer som Colombiana, Avatar och Guardians of the Galaxy. Och nu, Martina, så skriver du att det här är hennes bästa roll.
Mm.
Berätta lite om hennes prisbelönta prestation.
Nej, men hon har en så otrolig närvaro i den här rollen. Hon är liksom, det går inte att titta på någonting annat än henne. Och hon har liksom en intensitet som finns, inte bara i hennes blick utan liksom i hela hennes habitus på något sätt. Och hon gör också de här sångnumren gör hon också, alltså på ett verkligen så här, på ett perfekt sätt. Jag vet inte. Jag tycker ofta när man ska så där prata om en skådespelarprestation så känns det som att man liksom har så där, det är de där fem olika adjektiven som man använder alltid. Man är så här, det är karismatiskt eller just det
närvaron
eller det, ja precis. Så att det kanske är svårt att
Hon har klagat på det i en intervju att hon har gjort Avatar och hon har gjort Guardians of the Galaxy, två filmer där hon har haft blått respektive grönt ansiktsmålning färg. Och hon sa det att man kan bara vinna priser tydligen om man inte har ansiktsfärg. Ser vi nu Zoe Saldana på ett sätt som man inte på länge har sett, att det är därför som hon hyllas så mycket?
Nej, men det är väl en blandning av att hon är jättebra i den här rollen och hon får liksom ta ut svängarna på ett sätt som hon kanske inte fått tidigare. Hon har ju liksom, kanske i många andra filmer har hon kanske ändå liksom förpassats lite till sidan av, liksom, av handlingarna. Hon har liksom haft kanske mera biroller.
Mm. Jag tänkte just att jag fick ju gå in och googla, alltså jag har ju sett Guardians of the Galaxy och alla de här Avatar och sånt här, men jag fick ändå googla att vänta, vad hon spelar i förut, jag har inte lagt märke till henne på det sättet speciellt överhuvudtaget. Att jag vet inte hur mycket det har att göra med egentligen det att man ska få mera pris i en viss sorts roller eller så, utan jag tror att den, så att säga, inom nu jättestora situationstecken, den seriösa breda publiken har sett henne första gången nu.
Jag skulle säga att den seriösa publiken är den smala, men i alla fall. Sen rollen som kartellbossens fru spelas av popstjärnan Selena Gomez, och där har hon fått kritik i Mexiko för sin dialekt, även om hon spelar en amerikan. Är hon ett dragplåster för att få folk till biosalongerna, eller tycker du, Silja, att det är bra att hon får en chans på vita duk?
Nu ska vi säga att jag är så gammal tant, så jag har ingen relation till Selena Gomez överhuvudtaget.
Ja, men det är ju perfekt. Tycker så, du att hon gjorde en bra
jag
insats?
Att hon, jo, och jag har absolut, det klart man hör, till och med jag som inte kan spanska hör ju att den där spanskan är vad den är, och att hon väver in engelska, och det tycker jag funkar hur bra som helst. Jag reagerar inte alls på det. Jag tyckte hon var en perfekt kombination liksom av Lolita och femme fatale. Det fanns liksom det där barnet i henne och samtidigt liksom den här kaikki mulle heti nyt på något sätt attityden som sen slår tillbaka helt enkelt. Och jag tyckte att hon pendlar ganska bra mellan olika emotionella lägen. Och jag tycker den rollkaraktären är intressant annars också, för där har vi igen ett kvinnoporträtt som nog blir mer än den där klischén. Jag tyckte bra om henne.
Jag tycker också att hon gör en riktigt bra roll, och det är ju inte heller första gången hon syns på vita duken. Hon gjorde till exempel en jättefin prestation i Spring Breakers.
Exakt.
För en hel del år sedan.
Det slog mig nu faktiskt medan Silja pratade att hon har ju faktiskt haft en framgångsrik biofilm tidigare. Och hon är ju känd från TV-duken,
ja, ja.
Både som barnstjärna och från Only Murders in the Building. Avslutningsvis, så som vi har sagt, så den här filmen är en slags musikal. Och jag hävdar då att det finns en musikaltrend. Vilken film skulle ni, eller vilken berättelse skulle ni vilja att gjordes om i musikalform? Silja?
Om jag får göra en liten utvinning. Först tänkte jag att det här är omöjligt att tänka sig, trots att jag älskar musikaler. Men sen slog det mig att vi är inte så bra på det här i Finland. Och nu kommer det här ut två. Helt snart. Här är ju ett var ju liksom aktuell för evigheter sen, och nu kommer en tvåa. Och så tänkte jag att det här ska jag vilja se som en musikal. En finsk musikal om den typiska finska mannen i de här klischérollerna som de annars alltid är i. Men sen med musikalen som det förlösande elementet som skulle ge de här berättelserna en ny dimension.
Jag var orolig att du skulle säga Okänd soldat som musikal.
Nej, kanske inte riktigt det ändå.
Martina?
Jag har tänkt på det här på ett kanske lite fuskigt sätt, därför för att jag börjar tänka på det här är inte en film som jag liksom, jag har inget behov någonsin att se liksom en remake egentligen av den här filmen. Så att det är mera som att jag liksom i mitt huvud tänkte att gud vad roligt det skulle vara om det liksom i ett parallellt universum var liksom fanns en, alltså att originalet hade varit en musikal. Och det är alltså kopplas Gudfadern. Eller egentligen hela Gudfadern-trilogin. Jag bara liksom blev så här, gick igång på tanken på att så här, höra Marlon Brando liksom sjunga de här ikoniska replikerna.
Skulle du vilja ha det som Grease eller som en så här tre tenorer-opera?
Får jag säga, Baz Luhrmann borde ju regissera det. Så skulle det vara liksom perfekt.
Ja, så det tänkte jag så här, det liksom var kittlande på något sätt att tänka att, så här, att man skulle ha fått uppleva det. Sen har jag lite också tänkt att så här, okay, vilka regissörer liksom nu skulle jag tycker jag att kanske har lite stagnerat i sin form, och kanske det skulle kunna så där, ge dem lite nytt liv att testa på musikalen. Och då tänkte jag på en regissör som Wes Anderson. Det skulle kunna vara lite roligt att se en Wes Anderson-musikal.
I väntan på dessa musikaler så hittar du alltid kritikerpanelen på arenan, och om du favoritmarkerar, alltså trycker på hjärtat, så får du uppdateringar när ett nytt avsnitt kommer.